Hej och välkomna tillbaka till den enda valpodden. Jag heter Fredrik Weideland och med mig har vi idag Max Rosenfors, Jerry Olsson och Marcus Hansson. Välkomna!
Tackar!
Tjena, tjena!
Tackar, tackar!
Det kanske, för alla av oss, så kanske det är sista gången vi sänder. Och säger om det. Kommer ni sakna den enda valpodden?
Ja.
Ja. Det är lite vemodigt såklart.
Ja, det är det faktiskt.
Jag tror många lyssnare kommer nog känna sådär att wow, det var liksom intensivt. Men ibland så behöver vissa saker vara väldigt intensiva. Och sen så behöver de bara dö ut.
Det har fått väldigt bra respons på reaktioner på vår podd faktiskt. Så vi får väl se. Det är många som tjatar om en daglig eller vardaglig podd. Nyhetspodd framöver också. Så vi får se, vi ska summera det här.
Vi ska inte spika det i livesändningen också eller?
Nej, det ska vi inte göra. Det blir inte den 12 september, det kan jag lova. Kanske den 13. Hur som helst, idag kommer vi att prata om hot uttalade mot en SD-politiker i Dalarna. Liberalism. Och vi kommer prata om argument för att rösta. Eller motargument för att mot röstskolk. Det är väl kanske samma sak då. Men vi kommer börja med det senare. Och då är det ju så att du, Marcus Hansson, har skrivit en väldigt intressant artikel till Nordfront som heter Motargument mot röstskolkning. Där du går igenom argument mot att inte rösta. Och jag har läst igenom den, jag hoppas att alla andra har gjort det. Jag tycker det är väldigt logiska resonemang som tas upp. Du skriver att bland annat då att röstdeltagandet redan är stort i Sverige. Men lågt i en del andra länder. Men att alla de här länderna har något gemensamt. Och det är att systemet faktiskt inte bryr sig om huruvida du röstar eller inte. Politiker går ju sig ofta ut och säger att det är viktigt för demokratin att du röstar, men vad de egentligen menar när de säger det är att det är viktigt att du röstar på mitt parti. Så att också att systemet bryr sig inte om du röstskolkar, för att det är inte straffbart i jämförelse med att inte betala skatt till exempel. Vilket är väldigt straffbart. Och om vi nu vill verkligen diskutera hur vi vill skada systemet då, så är det ju den senare diskussionen som är intressant i så fall. Jag vill lyfta två citat från Hansens artikel innan du får komma in här och diskutera, som jag tycker är ganska viktiga. Och det ena är följande: det viktiga för våran del är att vi inte demokratiseras under den här processen, utan när vi får makten så omformar vi systemet och styr på vårt sätt. Och sedan i slutet: i år har jag valt att rösta. Jag arbetar inte och därmed betalar jag inte inkomstskatt. Jag tror personligen att det är ett större finger i ögat på makthavarna än att röstskolka samtidigt som man arbetar och betalar skatt till staten. Övertyga mina argument dig, så rösta Nordiska motståndsrörelsen. Hittar du ingen valsedel i lokalen, var väldigt noga att skriva rätt, Nordiska motståndsrörelsen, på en blank valsedel och titta efter valet om din röst blev registrerad. Jag vet flera som inte blev det förra valet, och folk började då tänka på hur man ska få makt på andra sätt. Där vill jag släppa in Hansen här.
Men så säga, det var liksom en sån spontan idé jag fick liksom. Alltså så den här, vissa saker, du vet, jag vet inte hur folk skriver och hur ni själva skriver, men ibland så får jag bara en idé. Och sen så, min förmåga är väl att sätta den här idén på pränt. Jag är inte särskilt bra på det svenska språket och sådana saker, utan jag får en idé. Och det bara kommer som jurika. Och sen så sätter jag det på pränt. Och detta var en sån artikel. Så jag kan inte tänkt och filosoferat jättemycket om den. I ärlighetens namn. Så jag kan inte kanske dra jättelånga resonemang. Men bara om man tittar ytligt på frågan. så är den här frågan liksom att hur man ska skattesmita en viktig fråga. Och det är faktiskt en väldigt moderat sak. För under Stenbecksfären och sånt, när de har årsmöte, då pratar de om skatteplanering. Det är inget fult ord, medan det i socialdemokratin är ett extremt fult ord.
Mm.
Men vi måste också nu tänka och prata i termer av skatteplanering. Och det gör egentligen alla människor som har någon form av pengar då, även om de röstar vänster, typ Jason Timbukti och sånt, skatteplanerar.
Mm. Och sen Socialdemokraterna vill ju inte att det folk som de förfogar över skattefuskar så att säga, men de använder ju skattemedel själva för att stärka sitt eget parti och ströra omkring sina allehanda förgreningar som de har. Om det nu är fackföreningar och så vidare. LO, ABF och så där.
Mm.
Det är precis, väl inte alltså skattefusk, men de använder ju liksom skatterna för att gynna sig själva.
Ja, ja, absolut. Alltså på många sätt. Alltså socialdemokratin är inte ensamma i den frågan. Utan snarare tvärtom så har vissa andra sätt, till exempel Moderaterna och sånt, de tar in näringslivet och får pengar från dem genom olika subventioner. Skattesubventioner egentligen till företag och sånt. I en fri marknad så har de inte fått skattesubventioner.
Mm. Jag tog upp några resultat. Jag tycker det är absolut sistnämnda som jag läste upp här. Och det är sista meningen i, eller sista stycket i din artikel. Jag tycker det är väldigt viktigt. Och det går ut på att rusta Nordiska motståndsrörelsen. Och sedan kanske uppstå valfusk och sådär. Och då kommer folk börja tänka på hur man ska få makt på andra sätt. För om man vill skaffa makt på andra sätt och vill få andra att skaffa makt på andra sätt, då måste man utmana systemet. Folk måste kunna se korruptionen och repressionen och valfusket i det här fallet för att kunna liksom vilja agera mot den. Och liksom dokumentera det här. När väl de här sakerna som man har förutspått sker, så använder man det materialet för att bevisa det. Och det man kan göra då är att man kan visa att systemet är illegitimt. Och då kan man få med sig andra människor. Men det kan man inte göra om man inte utmanar systemet. Är ni med på vad jag är ute efter?
Mm.
Och jag antar att det var det du menade. Det var ju väldigt kryptiskt uttalande i slutet.
Ja, nej men det är ju ett sätt. Och en strategi är ju faktiskt en direkt konfrontation. Istället för att man långsamt försöker övertyga folk och inte delta i den demokratiska processen. Någonting, om man tittar liksom på abstrakta idéer och idéer av lag, så alla människor, långt från alla människor skulle jag säga, de kan inte övertalas med blotta ord och argumentation, utan någonting som är mycket mer starkt för dem, det är när de själva utsätts för det. Och det sätter sig som ett minne liksom. Så även om till exempel när de då pratar om val och sånt, det, och har de utsätts och de anser då att de har blivit felaktigt utsatta för detta, då tänds det liksom ett minnesljus i huvudet. Och så börjar de prata om att nej, men jag röstar minst den Nordiska motståndsrörelsen och jag gjorde allting rätt, men min röst blev inte räknad. Så då börjar liksom tvivlet uppstå. Och då är frågan hur man ska använda detta. Donald Trump använder på sitt sätt och många andra på olika sätt, vi på vårt sätt, men i alla fall slutändan är ändå att man vill så det här tvivlet, för att många människor har faktiskt sovit under väldigt lång tid och trott att den här processen har varit felfri, men och alternativt har de varit likgiltiga över till exempel hur Socialdemokraterna faktiskt arbetar. Och de straffar inte dem. Och de kräver kanske inte att andra människor moraliskt ska straffa dem för deras fulheter.
Mm.
Ja, alltså så här, det enda som krävs egentligen om man ska, för att få sin röst ogiltig i valet eller eller i alla fall nullifierad på ett sätt så att den inte spelar någon roll, det är att det finns en rasfrämling i landet som aldrig kommer rösta nationellt någonsin. Att de vet att det inte gynnar sig själva. Och det är ju lugnt så. Mängden nationella, det är ju minst lika med tecken mellan dem och mängden rasfrämlingar i landet just nu. Så bara där liksom. Och ser man det på längre sikt också så här. Det kommer ju liksom växa mängden nationella i en viss takt och mängden rasfrämlingar i en annan takt. Frågan är i vilken takt som egentligen växer snabbast. Så man ska ju verkligen börja bli desperat och tänka så här att ja, röster och så, hur jävla mycket kommer det egentligen göra i slutändan?
Mm. Nej men det kan ge, dra det för folk som ändå undrar varför Nordiska motståndsrörelsen ställer upp i val. Och det finns ju flera förklaringar till det som vi har gått ut med. Men det absolut främsta är att vi utnyttjar tillfälle när människor talar politik. De är intresserade av politik. De är lyhörda för våra idéer på ett annat sätt. Så då kan vi liksom ställa upp på ett antal kommuner och vi kan bli starkare på vissa orter. Genom att synas mer där. Så det, där är ju att valkampen är det mest intressanta. Sen är det ju också att om vi ställer upp i val och faktiskt får ett mandat någonstans så kommer vi försvåra för systemet att förbjuda oss. Men sen finns det en tredje, eller det finns som sagt flera förklaringar, men ett tredje är att om vi får resultat med oss så kommer vi. Och då talar jag inte bara om Nordiska motståndsrörelsen utan om alla radikala nationella överlag. Vi kommer få stor uppmärksamhet och det kommer även bli en form av boost för oss. Så det blir väldigt stor bonus om vi får resultat med oss. Och som jag har sagt tidigare, om vi skulle få mandat eller 10 000 röster i riksdagsvalet, det är större än om AFS får 1% eller SD får över 20 och sådär. Så röster kan ha viss betydelse. Valkampen har definitivt betydelse. Men sen är det ju precis som du säger. Och om man tänker på hur de importerar valboskapen, hela folkutbytet. Om nästa val, då kommer det vara 400 000 nya främlingar som får rösta. Eller många av dem i alla fall. De flesta av dem. I det här landet. Och där har du ju helt rätt. Att det är helt, hela systemet är ju riggat. Det går inte att övervinna. Vi kommer inte bli 400 000 nya nationella till nästa val.
Ja, jag vet i Simon Lindbergs föredrag som han höll här i Ludvika förra helgen så resonerade han ju kring hur många rasfrämlingar det nu finns i Sverige. Och alltså hur man räknar någonstans så landar man ju på ungefär 3 miljoner utändan. Någonstans där.
Ja.
Och ett land på ungefär 11 miljoner så närmar vi oss 30%. Även fast det inte är där än. Och det är inte långt kvar till 50. Och det är omöjligt att rösta bort. Då får man börja fundera, kan jag säga.
Mm. Och de här 400 000, dryga 400 000, det är ju sådana som kommer in. Då får man ju också räkna på den nativitet de har. De föder fler barn än vad vi gör när de väl är.
Ja, för vi har ju faktiskt inte ens en barnafödande nivå. Vi behåller vår population. Den är ju lägre än 2,1. Medan deras stiger över 2,1. Det var upp på 4 barn per kvinna. Oss kanske 1,5. Och i den statistiken är det sjukt nog faktiskt till och med inräknat mängden invandrare i Sverige. Vi vet inte vad siffran är vita kvinnor i Sverige. Hur många barn de får per kvinna. Men den är ju såklart mindre än 1,5 eftersom andra folkgrupper i Sverige trycker upp den.
Mm. Nej men absolut. Nej, men jag tycker det är bra artikel och jag tycker att folk behöver fundera på det där att deras röstskolk eller deras, om inte den betyder någonting, om politikerna struntar i om du röstar eller inte, då blir det ju bara det blir ju någon form av egobeslut bara, att jag känner att jag minsann visat systemet och sådär, men fast egentligen.
Ja, men precis så är det väl någonstans. Om ni sitter folk där ute idag nu och tänker så att jag tänker inte gå och rösta för att då visar jag mitt missnöje, så ska man ju vara medveten om det att politikerna de här, de skiter fullständigt i om du går och röstar eller inte. De bryr sig inte ett dugg. Det enda de kommer uttrycka någonsin om det, eller säga, om någon uttalar sig om det alls, politiker, så kommer de bara säga att de är väl lite lata och går inte dit. De orkar väl inte. De ser ju inte alls det som att de har misslyckats eller att de inte är legitima, utan tvärtom, de använder ju det alltså mot dig i så fall. Men om man sitter där ute idag och inte vill gå och rösta av det skälet, så och liksom känner att man vill ge systemet ett stort jävla långfinger nu, då ska man ju rösta på oss. Mm. För det är det största långfingret du kan ge de politikerna som sitter idag. Så, så ser det ut för mig. Jag tror inte de bryr sig ett dugg om du inte går och röstar.
Ja, så ska jag väl vilja vidare också fundera kring, om du tycker att det här systemet är så ruttet att det inte finns ett enda parti som förtjänar din röst, varför gör du ingenting åt det? Sitter du bara där, dag in och dag ut? Vad ska du för fan skämmas över?
Ja, precis. Definitivt. Och särskilt på valdagen i så fall. Utan gå dit istället och visa dem precis att jag röstar på ett parti som vill byta ut det här systemet. För jag tycker det är helt värdelöst.
Mm. Jo, och det är det. Alltså, en del menar ju på att om vi ställer upp på systemets villkor, så är vi en del av systemet. Alltså att vi är demokrater och så vidare. Och det finns väl en viss logik i det någonstans så där, men vi har ju faktiskt gått ut öppet med att vi vill förgöra det här systemet. Och kan man stärka en sån aktör, så är det väl bara bra liksom.
Ja, fast jag ser ju inte det som att vi, för att vi spelar med i spelet, vilket vi ju delvis gör. Alltså, vi erkänner ju bara att fienden finns och att de i dagsläget styr reglerna. Vi erkänner ju inte, sen säger vi ju tydligt att vi vill inte ha det här, vi vill ha ett annat system.
Jo,
jag tycker inte det är att ge dem legitimitet eller att liksom anpassa sig till systemet på det sättet, mer än man är tvungen. Det är ju precis som att gå ut på gatan och begå ett brott och polisen kommer och tar dig. Så, du kan ju välja att slåss med dem och förlora, eller så kan du göra som de säger. De flesta, alltså, det är ju inte att erkänna eller ge dem liksom rätt på det sättet. Men däremot så har de ju makten idag, och statsmakten idag och systemet vi har ser ut så här.
Ja, alltså vill man dra allting till sin spets, så kan man ju säga samma sak om sociala medier. Big tech äger sociala medier och judar äger big tech. Varför ska vi finnas på sociala medier?
Nej, precis. Då erkänner vi att de har rätt att ha det här. Och att...
Exakt.
Nej, och
även där finns det finns en viss logik i det, men jag tycker inte att det når ända fram liksom.
Alltså den logiken, ja, men, ja,
det, man kan tycka det, men om du ska vara så principfast med allting, om du ska dra allting till spets och bara vara principfast, så kommer du förlora och försvinna i historiens dunkel bara.
Jo, precis. Och hade man haft andra idéer, då hade man ju kunnat fört fram dem istället. Men har man inga andra idéer, ja, då är det väl inte så intressant egentligen att sitta och säga att det där känns som att det legitimerar ett system som gillar. Det är ändå en tanke om att föra kampen framåt.
Ja, det är ju i alla fall att göra någonting istället för att, som du säger, för oftast kommer ju sådana invändningar ifrån människor som då inte går och röstar och inte vill göra någonting. De gör ingenting annat heller, ofta många av dem. Och då är ju frågan, hur har de tänkt åstadkomma någonting alls eller få en förändring?
Ja, för har de intressanta och realistiska andra planer, så är jag jävligt öppen för dem. Alltså, jag har inga problem att diskutera riktigt radikala saker. Det har de flesta heller inte. Men det är ju framförallt inte realistiskt ofta när man pratar. Det är bara drömmar. Och då är det inte intressant.
Vi tror inte i alla fall att vi kommer nå hela vägen med hjälp av det parlamentariska systemet. Men det finns vissa argument för att ställa upp i val. Det finns definitivt argument för att rösta på Nordiska motståndsrörelsen. Och det är vad ni borde göra för att stärka oss som organisation och den radikala nationalismen överlag. Vad säger du, Hansson? Hade du något mer på det här ämnet?
Nej, jag tänkte bara, jag hade bara en mening. Om man tycker det, så måste man kalla Adolf Hitler för en demokrat. Och det tror jag inte någon gör.
Nej,
precis.
Och han gjorde ju precis. Då fanns det ju en möjlighet att nå makten, så att säga, via valurnan. Men sen gjorde han precis det han har sagt. Han avvecklade systemet. Byggde ett nytt. Yes! Vi går vidare och vi kommer snart komma in på Sverigedemokraterna. Men innan dess så har jag lite uppdateringar från Nordiska motståndsrörelsens valkamp. Och för er som har missat det så finns det på motståndsrörelsen.se en del valfilmer från Per Öberg, Ludvika, Hampus Majala, Vetlanda och mig själv faktiskt, Munkedal. Och det finns en artikel idag som handlar om 3 dagars aktivism och slagsmål i Örkeljunga. Och det har vi pratat om i måndags när du, Hansson, gästade faktiskt. Och även lite grann igår när Sebastian Elofsson, som är också kandidat i Örkeljunga, gästade och även pratade om sin kandidatur.
Kan jag bryta dig då?
Ja, absolut.
Jag skvallar.
Ja, är det mer? Mer om slagsmålet?
Ja, det visar sig att den här personen han drev ett familjehem, eller han tog in människor i sitt hem som, och bland annat då skäggbarn. Och sen så nu är detta riktigt byaskvaller, så det finns ingenting som verifierat eller något sådant. Men det uppstod en skilsmässa under den här under en viss familjehemsplacering. Mm. Och då får ju folk tänka på vad som kan föranleda till en skilsmässa.
Ja, han har inte varit så trevlig.
Jag vill inte säga för mycket, och det kanske kan bli tal om förtal och sånt. Men snacket går om att...
Menar du att det så kallade barnet kanske bor ihop med mamman numera, eller hur?
Ah, okej.
Okay. Nej, det kanske inte riktigt gick så långt. Nej.
Men det här är...
Ja, det är så här, i Örkeljunga så är det byaskvaller som förr. Alltså förr så skvallrade människor för att sprida information längs byarna. Och så, jag är uppväxt i Lomma och där finns det inte riktigt sånt skvaller. Men det finns faktiskt sånt här skvaller kvar i Örkeljunga. Det sprids som en löpeld. Liksom, har du det här slagsmålet som uppstod, det snackar som det på arbetsplatser och på andra ställen dagen efter. Så det går som en djungeltrumma här. Det är ganska intressant att se.
Jo, Elofsson sa ju det igår när han gästade avsnittet, att folk hade ju kommit fram till honom dagen efter och berömt motståndsrörelsen och sådana där grejer. Så att det skvallret om slagsmålet verkar ju vara ganska mycket till vår fördel, så att säga. Jag vet inte om du säger, om du håller med där.
Alltså det har inte varit till vår nackdel. Det var ju kanske lite så hetsk stämning där efter Visby-mordet bland vissa personer. Alltså ett fåtal, ett handfull människor som bara trodde då på medias lögner. Men här har det inte varit någon som gått fram till mig eller någon annan och liksom sagt, ni är sådana som liksom bara slår ner folk.
De ser det som något positivt istället. Nej, men positivt att våra grabbar försvarar sig. För det var ju det vi gjorde. Vi gick ju inte och slog ner random människor. Liksom.
Eller nej, men de här typerna, alltså, saken är ju den. Det är lite så att folk känner folk här. Det gör man inte i större byar och sånt. Utan vad jag menar här är att folk kanske känner till den här personen. Och känner att han kanske förtjänar det där. Nej, men det finns andra fall där liksom, vi har diskuterat om folk liksom, och då folk säger att han eller hon är inte särskilt populära i byn. Folk vet vem de är. Jag tycker att de är större som fan.
Det där borde väl folk lära sig med tiden, tycker jag. Alltså vi är ju ute flera gånger varje vecka runt om i hela Sverige och står på olika ställen och sådär. Och det är ju väldigt sällan det blir några slagsmål eller någonting. Och framförallt på en liten ort så tänker jag att folk blir vana att se er där, precis som kanske i Vetlanda och sådär. Det blir ju aldrig några slagsmål. Det måste ju innebära någonstans att vi inte bara går runt och hoppar på folk hela tiden. Och det måste ju folk lära sig att se på små orter i alla fall, tänker jag.
Ja, definitivt.
Nej, men vad intressant med lite byaskvaller. Men jag går vidare i alla fall i programmet. Vi kommer ha en öppen föreläsning i Munkedal på lördag med Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Och det här är ju en öppen föreläsning som man har hållit i både Vetlanda och Ludvika med gott resultat. För det har faktiskt dykt upp personer utifrån och sådär. Så jag vill rekommendera folk på västkusten då att gå in på motståndsrörelsen.se, leta upp den artikeln, ta reda på hur man anmäler dig och dyka upp. Jag kommer själv vara där, så att finns det några som vill grilla mig med frågor och sådär, så är det bara att göra det. Det var det. Har vi något att tillägga på uppdateringar på när det gäller motståndsrörelsens valkamp?
Ja, jag har ingen uppdatering, men jag vill säga det att till de som är det minsta intresserade av Sverige och folkutbyte och sådär, gå på det föredraget. Jag har hört det och det är skitbra.
Jajamän. Yes! Då ska vi prata Sverigedemokraterna, och då är det ju så att den 3 september så publicerade SDs kanal Riks ett reportage eller en filminspelning med en intervju om att en av Sverigedemokraternas företrädare, Rasmus Giertz, tror jag man uttalar det, och han är ordförande då i SD Dalarna, han hotades utanför sitt hem i Falun av flera personer. Det var minst 2, det var en svart man och en arabisk man, som man kan se i klippet. Och han hade varit på torgmöte i Borlänge och blev förföljd av ett invandrargäng, eller ett invandrarduo minst. Och som man säger då, troligtvis för att han hade SD-keps och SD-jacka på sig. Jag tänkte vi kanske kunde lyssna på urklippet, om du har det redo, Max.
Mm, absolut, jag tar och kör det här. Och det här är hela klippet, så vi får se om jag får skippa lite för att det ska börja. Men det är bara 2 minuter och 18 sekunder långt.
Kom! Stanna!
Nej,
vad
ser du det för?
Kolla på dina ögon, här är hade den lilla luffaren. Ha? Din lilla Sveriges demokrat. Din mammas fitta, man. Din lilla pissluffare. Du kommer till vårt område och ska leka ball. Gå hem med din lilla luffare. Och ring snuten också, för jag fullar din mammas fitta.
Okej.
Vänd dig
inte om
du går.
Varför inte då?
Jävla luffare, här är han.
I Sverige får man gå vart man vill.
Han brände en bil här om dagen. Han är en våldtäktsman. Han är en våldtäktsman, den här killen, som ni alla vet. Nu ni har 1000 följare på TikTok, ni ser han. Visst, jag håller inte med heller, Esther. Jag kan förstå. Men du behöver inte vara så rädd. Här är han. Här är han. Du kan röra dig emot. Det är 10 grabbar på väg in. Din lilla pissluffare. Du går med jacka här, va? Du tror alltid runt, va? Ha? Din lilla luffare. Gå hem till ditt äckliga lägenhet och flytta härifrån, din pissluffare. Och kom inte med din vän som igår, Nico, och kollade på oss som ni vore någonting.
Är du klar?
Ja, jag är klar.
Och bra.
Ja. Dra härifrån nu, din pissluffare. Här är han, SDR i fittan. Han går med SDR mitt i fucking hjärnet för att förnedra oss alla. Jävla pissluffare, en stor kille på väg nu, han ska snacka med dig. Du kan komma och sätta dig här med mig, kom.
Nej, jag tänker inte sätta mig med dig.
Du ska sätta dig med mig, Sylvie.
Varför ska jag lyssna på dig för?
Vadå?
Varför ska jag lyssna på dig för?
För du förnedrar oss. Du våldtog en av våra systrar häromdagen, din jävla våldtäktsman.
Det har jag inte gjort.
Det har du gjort, visst.
Nej.
Dra hem!
Varför ljuger du för?
Dra hem, din fucking våldtäktsman.
Du ser inte åt mig när jag ska göra.
Det här var jag bor i Sverige och jag är inte så glad. Jävla luffare, dra hem man, jävla pissluffare. Jävla luffare. Gå och ring dina fucking kamrat och ring dina mina. Så tar vi ett möte. Ska vi ta ett möte? Vill du ha ett möte? Din jävla luffare, filma med. Jag kommer filma din mammas fitta, din unge.
Ja, ska vi köra eller?
Ja, den slutar här.
Ja, spännande. Bra vokabulär där från vår kära ny svensk.
Ja, men det är väl precis som vanligt. Det är väl inget nytt.
Nej.
Det är så det brukar låta varenda gång.
Jag hörde inte om det var något regelrätta dödshot sådär. Det var väl att han skulle samla sina kompisar och allt det där. Men man kan ju ändå tycka att situationen är ju ganska hotfull. Det får man ändå ge den där SD-ren. Att den är. Jag tänker att när politiker oftast utsätts för något hot och sådär, så är det ju oftast att någon skriver någonting. På, liksom, mejlar in till någon politiker och uttalar någonting. Och det är kanske inte någonting som man behöver ta på så stort allvar. Nu tar ju politiker och journalister tar ju sånt på jättestort allvar. Men de här personerna har ju alltså förföljt den här SD-ren och de är väldigt aggressiva. Man vet ju inte vad de här har på sig liksom, och såna här saker. Jag vet inte vad ni säger, men jag hade i alla fall uppfattat det där som ganska hotfullt själv.
Ja, det är ju självklart när han berättar att han ska samla sina polare.
Mm.
Att, alltså just med vokabulärt också. Men det är ju en SD-valarbetare. Ja. Säkert för att, du vet, efteråt så gick de bakom hörnet så fick han typ 3000.
Ja, det har jag inte riktigt tänkt på. Det var ju intressant.
Det hade varit väldigt bra skådespelat annars av den där babben. Det hade varit en Oscar i sådana fall. Jag tyckte det verkade legitimt. Det är sådär.
Jag tror jag så.
Det som är intressant, som alltid, det är hur media har hanterat den här frågan. För att det här inslaget, det kommer alltså ut på YouTube då, från Riks SDs kanal, den 3 september. Och vi vet ju att mainstream media tittar på den kanalen, för ofta så refererar de till något smaskigt som har sagts där och sådär. Det kom också upp en flashback-tråd samma dag. Och jag själv fick kännedom om det här igår. Alltså 3 dagar efteråt. För det var det första gången som mainstream media tog upp det. Och anledningen till att jag inte visste det, för att jag tittade inte på Riks själv och jag hade missat den där flashback-tråden och sådär. Så att då måste man ju förlita sig på mainstream media. Så i den här flashback-tråden då, så har ju folk undrat, varför skriver inte media om uttalade hot mot en politiker i samband med valet? Och när det väl kom en artikel, och då var det P4 Dalarna. Alltså, vad är det här för? Vad är P4 av Dalarna? Vi har pratat om dem tidigare. Men det var de som skrev om det. De gjorde ett reportage om det, skrev om det. Och hur går man tillväga då? Jo, man vänder på det. Och så pekar man ut offret som en förövare. Så P4s artikel går alltså under rubriken SD-politiker hotad utanför hemmet. Försvarar uthängning på nätet. Det är alltså, han har gjort någonting fel. Han som har blivit hotad. Och sen förvränger man allt som har hänt. Jag tänkte bara läsa upp lite kort här. Det som står. Sverigedemokraten Rasmus Gerz har gjort en polisanmälan där han uppger. Ja visst, han uppger. Filmen bevisar. Att han blivit påhoppad av 2 killar. Som följt efter och hotat honom utanför sitt hem i lördags. Gerz filmade händelsen och videoklippet har lagts ut i SDs egna kanaler. Och där ses killarnas ansikten tydligt. Vilket han inte ser några problem med. Inte jag heller. Eller några andra. Citat, det är helt relevant att göra så. Säger Gerz då. Vad säger du om det här?
Ja, det finns många sätt att börja snacka om det, tänker jag. Men ja, vad tänkte du, Hansson?
Men... Var den här kritiken mot själva filmaren eller var det mot Riks? Att det inte var blurrat, för jag tror det var den här infallsvinkeln de gjorde.
För att folk ska få helt fullt sammanhang i den här historien. De kritiserar SD-politiken och de gör det för att, som de säger P4 Dalarna, så de här offren då, förövarna som har blivit offer, de ser ut att vara mellan 15 och 25 år. Och de kan vara minderåriga. Det är deras story då. Jag tycker ju att de ser ut som att de är över 18. Men alldeles oavsett, vi har väl sett hade ju en händelse här i Kungen när det var en 12-åring, jag vet inte om man påstås var 15 eller 16, som mördade Anna-Lena Lernhede. Han i Skellefteå, vad var han, 16?
Alltså, det är ju bara en massa jävla modernt skitsnack dessutom. Alltså när en människa vuxen, förr i tiden var det inte alls ovanligt att folk gifte sig när de var 15 år gamla. Inte alls ovanligt. Det här med att 18-årsgräns, det ska vara någon hård gräns för att där är en människa vuxen och kapabel till våld och massor med sådana grejer. Det är bara skitsnack. Det här kryper ju neråt i åldrarna över hela Sverige just nu. Just på grund av att sådana här personer, de börjar väldigt tidigt med sådana här saker. Mycket, mycket tidigare än vad svenska människor någonsin har gjort det.
Jag tycker det är ett ganska mästerligt narrativ. Jo. Det sättet att de flyttar diskussionen till att vi ska diskutera 15 eller 25. När diskussionen är snarare borde vara liksom, det här är er framtid, svenskar. Ja. Det här är liksom vad ni kommer utsättas för som minoritet. Men det är det de är bra på. De vänder och vrider på narrativet och de gör att det här vill vi att folk talar om, till exempel om han är 15 eller 25, men det är ganska irrelevant, precis som du säger, Max. Det är totalt irrelevant. Om det var en 11-åring som pratade så där, så tycker jag ändå att det är, liksom, det är en sån samhällsinformation så att folk liksom ska få reda på att så här ser samhället ut när en 11-åring till mig skulle kunna prata så här och hota andra människor.
Precis. Jo, och sen att det finns ju väldigt många 15-åringar. Jag räknar upp mördaren av Anna-Lena Lernhede där. Han är Skellefteå också, som är 15-16 har det påståtts och sådär. Som har gått från ord till handling. Man behöver inte vara 18 för att göra det liksom.
Finns det något juridiskt problem med det, eller är det bara moralen att luta sig mot nu?
Jag vet inte riktigt. Jag tror inte att det finns några juridiska problem här.
Nej, det är det jag menar. Alltså, jag tänker bara, om det är juridiskt man inte får göra så, då är det ju en sak kanske att man belyser det eller tar upp den saken. Sen kan man ju ta den som en sidodiskussion istället när man har rätt ut vad det är för två idioter till att börja med då. Men jag vet inte om det finns något. Är det bara moraliskt, menar de, att det skulle vara omoraliskt? De två beter sig som två fullständiga idioter och de har ju ingen moral överhuvudtaget, så att moraliskt kan de ju hänga ut om mycket de vill.
Jo, och sen är det ju så att den här politikern, så som jag fattat det då, har ju överlåtit sitt filmmaterial till Riks, som i sin tur, förmodar jag, har utgivningsbevis, alltså direkt i media, och därmed skyddad av vissa begränsningar som privatpersoner kanske har då.
Jo.
Så att jag tror inte att det är konstigt. Jag vill också bara säga det att Aftonbladet skrev också samma kväll, eller går eftermiddag, så skrev de också det här fallet, och de nämner inte att de som hotat den här Sverigedemokraterna är invandrare, och de refererar inte heller till vad de har sagt.
Herregud.
Nej, de kan ju inte referera till vad de har sagt, för skulle de skriva en enda mening av det som sades där, så vet ju alla vad det är för människor.
Jo. Och jag tycker det här med offerstatus, alltså här blir, han är ju faktiskt ett offer, men han blir ju förövare. Och det är ju det här är ju en central idé inom Frankfurtskolan och kulturmarxismen, och det är ju att skapa offerstatus hos en del människor och föröva status hos andra. Och de som får offerstatus, det är ju svarta, rasifierade, hbtqp-människor, kvinnor, inte alltid, men de är oftast offer.
Och judar kanske?
Judar kanske. Främlingar överlag då. Och sen är det vita, heterosexuella män, men också kvinnor numera, om de är vita. De är alltid förövare. Och en sverigedemokrat behöver ju inte nödvändigtvis alltid vara förövare. Men om sverigedemokraten hamnar i konflikt med en person som har offerstatus, som i det här fallet, så blir han förövare. Och det är det de vänder det till. Och det är också ganska smart gjort. Men man tycker att människor borde genomskåda det här någon gång.
Ja, alltså de som jobbar på Aftonbladet, de hatar bara vita människor, jag tänker. De, speciellt vita män. Och speciellt vita män som överhuvudtaget kritiserar invandring. De hade gärna sett att den här mannen blev våldtagen på gatan och bara knivhuggen till döds. Hela hans familj hade bara, vi bockade med massa araber och körde in i en bil och ut i skogen, och så vill man inte veta vad som hände sen. De hade skrattat åt det. De här riktiga jävla psykopaterna. De hade sitta och skrattat och gott att se, där fick han så en teg, den där jäveln. Och det ska vi inte glömma. Alltså att de här människorna, de är inte bara alltså förrädare. De är riktigt sjuka. De har det värsta på väg mot sig, kan jag säga. Jag kommer inte vara skoningsfull när jag träffar sådana människor i rätt tillfälle.
Nej, men det är väl så att deras relation består väl bara av vita människor dessutom i övre medelåldern eller någonstans där. Det är väl ett enormt självhat någonstans. Men sen vill de inte släppa in det här där de själva sitter, uppenbarligen.
Ja, det är vitt på Aftonbladets redaktion, ja.
Ja, väldigt vitt skulle jag väl vilja påstå.
Jo.
Så man vill ju, de vill inte ha det hemma hos sig och inte där de bor och inte där de jobbar. Men sen ska alla andra ha det. Och sen så är det precis som Max säger, att de har ju inga moraliska betänkligheter vad som händer med dem som de inte tycker om. Mm.
Nej, hade den här människan våldtagits och mördats, som du säger, då hade de försökt tysta ner det definitivt. Och hade inte det lyckats, då hade de kunnat ta upp det. Men då hade det ändå varit på grund av hans politik. På grund av att han ställer grupper mot andra och sprider hat och såna här saker. Alltså det där såg vi under Black Lives Matter upploppen. Alltså det dödades ju dussintals människor under de här. Ofta oskyldiga. Det var i ett fall de dödade en person, eller om det var ett par. Det var i alla fall ett par som var ute. Jag vet inte om båda blev dödade. Men de hade ropat All Lives Matter. Och så blev de dödade.
Men den formen fick vi ju redan från Reinfeldt. Det måste vara 2006 när det drabbade SD-politiker olika saker. Så sa han väl, gick han väl ut och sa att de ska ju inte vara förvånade.
Mm.
Och det är ju precis så de resonerar, de här människorna.
Ja, plus att man kan inte döma hela gruppen. För det är så de gjorde med BLM då. Även när de gjorde upplopp, höll på med upplopp i Göteborg. Att det här är några få enskilda som inte har med BLM att göra och sådär. Men när det är tvärtom så är det ju... Alltså det är alltid Nordiska motståndsrörelsens fel om en person som var med oss för 7 år sedan till exempel gör något på ensamt bevåg.
Jo, men jämför det här fallet eller det som Fredrik Reinfeldt gick ut och sa där. Det var ju ganska allvarligt då. Ja, jämför det med vad som eventuellt, kanske, möjligen, det är ju ingen som vet riktigt, skulle kunna hänt Annie Lööf. Då är det ju ingen av dem som går ut och säger att det där har orsakat själv genom sin ton och sitt beteende och sådär. Utan det gäller bara vissa politiker då. Det är ju så här hela tiden. De vill ju inte ha vissa människor i samhället överhuvudtaget. Och de människorna får man behandla precis hur man vill för dem.
Jag har en fråga som jag tänkte ställa till er. Det är ju, har ni själva utsatts för den här typen av hot? Jag har det faktiskt inte, vad jag kan komma på. Jag har fått något brev hem till mig som påstås var från IS. Som var lite roligt.
Ja,
men jag har nog inte... Alltså grejen är ju så här att det... hotet vilar ju över en hela tiden. Och man vet ju liksom hur vänsterextremister kan bete sig när de får ett överläge. Alltså att det kan vara riktiga psykopater. Och man vet ju att den här typen av människor vill döda en och kommer göra det om de får möjligheten.
Ja, alltså
så det finns alltid bakhuvudet. Men jag vet inte om jag har fått någon så här direkt till mig faktiskt.
Nej, det närmaste jag minns det var att vi var nere i Örebro vid ett tillfälle. Och då var det rasfrämlingar som kom fram och betedde sig ungefär så där. Jag vet inte ifall de började lika öppet aggressivt på det sättet. Lika vad de nu skrek i den här videon. Men det var ju bara bågspännare och tillrättavisningar. Så var de ju på sin plats sen och var på väg bort från platsen sen. Så det är ju ingen fara.
Nej, så är det ju.
Det är ju det att som den här SD-aren beter sig liksom. Försöker ha någon sorts högre plats där han ska säga. Jaha, säger du så? Jaha, okej. Okay. Ja. Nej, du bestämmer inte över mig. Nej, det är inte rätt metod att handskas med de här människorna. Det är att sätta sig själv i en ännu sämre situation. Du ska bara bli helt vild och börja misshandla människor i din omgivning.
De förstår bara kraft och hot om våld. Alltså att någon är kraftigare och kan utöva mer våld än vad de själva kan göra. De svarar inte på någonting annat. Precis som du säger där, Max, att försöka vara liksom en god akademiker på något sätt och visa att du minsann har ett civiliserat beteende, det kommer inte spela någon roll, för det triggar bara dem.
Exakt.
Mm. Jag har hamnat i såna här tjafs hundratals gånger med såna här människor. När man bor på fel ställen så har man ju såna runt sig jämt. Och de reagerar bara på fruktan om våld i princip. Där de inser att du inte ger dig och att du kommer slå tillbaka. Eller du och de du är med då. Och det funkar förvånansvärt bra, gör det.
Jo, och när man blir rasistanklagad, för det är alltid så det börjar. Det är där de får en på defensiven. Då ska man inte börja vara nyanserad på något sätt eller försöka förklara sig, utan det är bara att säga ja, vad är det för problem med det?
Precis.
Då tappar de liksom momentum i allt det där. Och de kommer känna att den där människan kommer jag inte nog sätta mig över så lätt.
Nej, för att då visar du att du inte är rädd för att de skulle tycka det. Eller att det spelar liksom ingen roll, det faktumet att om du vidare du är rasist eller inte. För att de reagerar ju på rädsla. Det är ju som hundar i flock liksom. Om de märker att du är rädd och backar och inte vill liksom sådär, då går de på ännu hårdare.
Mm.
Det är flockmentalitet och det, jag vet inte om det är... Vad det beror på, det kan man ju tvista om. Det får man säkert inte säga så mycket om här i radion heller. Men,
men sen så här, alltså, när jag lyssnar på det här, för nu tittar jag inte på en video, men jag lyssnar på det här, då känner jag ilska som stiger inom mig. Jag hoppas att alla män som lyssnar på det här framförallt känner den ilskan. Och tricket i det här är att inte bara känna en ilska när man lyssnar på det här klippet, utan att kristallisera om den ilskan till en handling för att förändra det här landet. Den ska du liksom ta vara på, för det är liksom... Det är dina gener som talar till dig. Att här måste någonting göras. Och ja, du ska kristallisera om det till någonting mer än att bara gå runt och grubbla på det och svära åt någonting i några minuter. Utan,
jo, för även om vi tycker att han borde ha agerat på ett annat sätt och sådär. Han är ju inte liksom fostrad på det sätt som vi kanske är och sådär. Och har våra erfarenheter. Så att man ska ju inte gå på honom för mycket, utan det där är inte rätt liksom.
Jag tror inte han är särskilt väl rustad för att stå emot det heller, så att han gör väl rätt så att säga av det han har att välja på, så gör han väl så rätt han kan. Han triggar ju inte upp situationen heller, tycker han själv kanske, men jag tror tyvärr att han gör det. Han förstår nog inte att de ser det på ett annat sätt än vad han gör, och de reagerar på ett annat sätt än vad han hade gjort. Så att nej, man ska inte ge sig på han, för han kan nog inte göra så mycket åt det där i det läget.
Man kan förhoppningsvis ta lärdom av det och så att han kan ha ett annat bemötande nästa gång.
Ja, alltså det han ska fundera över är ifall SDs politik överhuvudtaget egentligen kommer lösa sådana här problem. Och så kan han ju lämna det här partiet. Det är ju steg ett. Sen ska han börja träna kampsport. Det är steg två.
Mm. Jajamän. Hade du något att säga, Hansson? Går du runt och blir hotad överallt?
Nej, men jag kommer ju från Skåne. Så vi har haft en del sådana här människor. Vad han uppvisar där är ju någon form av djuriskt beteende. Det är väldigt djuriskt, skulle jag säga. Men han är också smart nog till att liksom... Sådana människor är ganska farliga, för du vet, han försöker ju få igång de andra genom att kalla han våldtäktsman och sådana saker. Alltså, så har man förmågan och har sånt, så ska egentligen en sån tryckas till omgående, för de kan vara jävligt farliga. Mm. För börjar folk lyssna på honom, och som kanske inte vill göra någonting, men så börjar de kanske tro att han är våldtäktsman i och med att han inte säger emot.
Mm.
Och på skarpen också liksom, vad fan kallar du mig? Precis. Våldtäktsman liksom, är du störd i huvudet liksom, och sådana saker för de prövar sig fram och folk ser liksom hur du reagerar reagerar du undfallande mot sånt, så börjar folk undra om det kanske ligger någon sanning i det. Så, men man måste stå för han är en sån agitator och han skyr inga medel, han ljuger ju hej vilt. Vilket jag säger att han bränner bilar och sånt också.
Det är ganska rolig sak att beskylla dem för egentligen.
Ja, jag undrar. Jag tror nu det ligger mer på hans sida.
Men sånt här har ju, man har ju sett många klipp så här, och jag har ju sett det i verkligheten många också. Och, men har någon av er sett någon grupp med vita ungdomar bete sig så här? Någon film eller något klipp eller någon som har rapporterat sig sådär?
Nej.
Nej. Det borde ju vara rätt talande.
Jag har väl kanske sett något, men vad, det är väldigt sällsynt i så fall. Och framförallt så kanske man har sett dem, då har de ju anammat den här synen som invandrare har.
Alltså, de har väl blivit uppfostrade i samma områden och med det umgänget i så fall kanske mer.
Ja, precis.
Eller på fyllan möjligen då, det kan man väl... Alltså det händer väl att det händer saker på fyllan då. Alkohol är ju inte världens bästa grej kanske. Men de här människorna är ju oftast inte påverkade, utan de beter ju sig så här.
Vi måste faktiskt gå vidare. Och jag tänkte ägna sista delen här att hylla en liberal. Det kanske låter lite läskigt, men det finns en...
Det låter som att någon börjar fila på ett uteslutningsärende någonstans.
Ja, jag har svängt. Det finns en ordförande i val- och demokratinämnden i Norrtälje som heter Niklas Salmin. Som har... det han har gjort är att han har tagit beslut att samtliga partier ska få sina förtryckta namnvalsedlar utdelade av deras kommunens tjänstemän i rustnings- och vallokaler. Och det har ju blivit lite debatt, för att han har gjort det väldigt tydligt att NMR, Nordisk motståndsrörelsen, är en av dem. Och så vi har inkommit med våra valsedlar och de kommer att delas ut där i över 30 lokaler. Eller han skriver så här: NMR inkommer i sina sedlar och kommer finnas i över 30 lokaler. Så ska en demokrati fungera. En annan princip är att alla har rätt att delta i de offentliga samtalen så länge man följer de uppsatta reglerna. Jag bryr mig inte alls vad du eller andra tycker i frågan. Han fick kritik då på det här från en Facebookgrupp. Jag kommer försvara NMRs rätt att delta på samma villkor som alla andra med den makt jag har. För jag är admin och startade denna grupp samt bestämmer över vår lokaldemokrati här i kommunen. Återigen, om FB, det vill säga Facebook då, bestämmer sig för att folk som är kopplade till NMR inte får vara på FB, får de ta bort deras representanter. Det nålsögat ska inte vi i Pink utgöra. Är du missnöjd över det så är du välkommen att lämna gruppen. Så att... Det skriver den här människan på, och han försvarar oss från en person som tycker att vi ska inte få delta på lika villkor och sådär. Vad säger du om det här? Det var ju väldigt, väldigt spännande och ovanligt, skulle jag vilja säga.
Ja, är han så liberal i verkligen ifall han försvarar oss? Vi vet ju om honom. Alltså, är han representant för ett parti eller?
Ja, liberalen.
Han var liberal på det sättet, ja.
Ja,
var liberal, hur
är man liberal på ett annat sätt?
Nej, men alltså, liberaler kan ju vara ett skällsord för alla olika människor. Ja,
vi använder det som ett skällsord. Men det den här personen visar är att han är vad som kallas för klassisk liberal. Vilket idag är väldigt ovanligt. Och det är liksom det liberala samhället vi ser idag. Det är därifrån vi får alla drakoniska lagar och repression, förbud, censur och allting det där. Det är ju från liberal världsåskådning. Den liberala demokratin är totalitär på ett annat sätt. Orkar ni med en liten historielektion förresten?
Det är klart.
Gott. Den liberala demokratin då kom ju till efter franska revolutionen kan man väl säga. Och det var ju ett första stadie för att förstöra västerländsk civilisation egentligen. Monarkin skulle avskaffas, liksom adeln, prästerskapet och sådär. Och även om man inte för de här sakerna, jag är inte monarkist, jag är inte kristen, jag tillhör inte adeln och sådär. Men det var ju det som höll ihop våra samhällen egentligen. Och ska man bort med det så måste man ju ersätta det egentligen. Och det man ersatte det med var det som kallades för judarnas emancipation, alltså frigörelse. Vilket resulterade i att de fick medborgarrättigheter överallt i Europa. Och den judiska makten kunde ta kontroll över våra samhällen. De kunde bygga upp sina finansimperium. De kunde få särskilda rättigheter genom religionsfriheten och så vidare. Och det var ju därför som judarna stödde den franska revolutionen. Och det var därför som bolsjevikjudar som Trotsky till exempel också hyllade den franska revolutionen. Men sen fanns det ju också, så det var ju en del av den franska revolutionen. Men sen är inte jag så säker på att sådana som Voltaire eller Rousseau stödde liberalismens idéer för att de ville förstöra våra samhällen eller bana vägen för judarnas makt. Det kanske finns något sånt uttalande, jag vet inte. Men jag tror att de mer var inne på det som har med klassisk liberalism att göra och som egentligen är ganska sunt. Att man ville lyfta fram rättsstatens principer, medborgares fri och rättighet gentemot det allmänna, det vill säga staten då. Sådana saker, yttrandefrihet, mötesfrihet och sånt. Klassisk liberalism. Så att allt under den här tiden kanske inte var dåligt. Samtidigt så lider vi ju sviten av det förfall som den liberala demokratin har orsakat. Håller ni med där eller?
Jag skulle vilja tillägga en sak. Och det kanske det som de tog bort allra mest var ju arvsprinciperna. Eller om man börjar nagga på det. Det vill säga att du föddes in i ett stånd. Ja, precis. Ja. Men det fanns ju även präststånd och sånt. Och den här hierarkin, den var ganska stark i samhället. Det vill säga att du fick inte gå och klä dig hur som helst. Utan du skulle klä dig efter ditt stånd. Och det fanns inte så stora möjligheter till att få flytta sig genom stånden. Men vad man gjorde då var att man genom franska revolutionen då ville ge medborgarna till slut en chans till att förverkliga sig själva. För tittar man sådär, bland de rikaste på medeltiden, det var inte nödvändigtvis människor som var i adeln, utan de var i borgarskapet. Mm. Ändå hade adeln större liksom privilegier i vissa frågor, endast på grund av arvet. Och det var lite det här liksom, den franska revolutionen tog bort och försökte ta bort mer och mer. Monarkin höll sig ett bra tag, men till slut så är den i princip avvecklad efter ett tag också.
Jo, det var ju en klasskamp också, borgarklassen mot adeln. Det var ju också en del av franska revolutionen, helt klart.
Och borgarklassen vann, på gott och ont. Det onda var ju att man började titta mer efter pengar. Alltså vad jag menar med det är att den som kan tillskansa sig resurser som ofta manifesteras i pengar, det är de som får mer och mer makt. Och det är ingen slump att idag så är det de som har mest makt, det är de som har fixat bankerna. Alltså de som har bankerna. Så var det inte alls på den tiden, utan då var det en stor problematik att ha bank. För kungen kunde bara gå och säga att nu vill jag låna pengar. Och lånade du inte ut kungen till alltså pengar, så kunde det vara liksom tråkigt. Eller adelsmän och prinsar. De säger det, akta er för prinsar, för de slösar ofta upp pengarna. Och sen så kunde de bara säga nej, vi tänker inte ge dig pengarna tillbaka. Och då sitter de där liksom, aha, kan inte inkassera den här summan. Men till slut så, i och med det här med att borgarna vinner, så börjar samhället, och det är en lång process, mer och mer göra att man tar bort det här och att man tittar mer på finans.
Mm. Och då uppstår ju den här globala kapitalismen som vi lever under.
Ja, ja, det är liksom inga konstigheter alls. Mm. Det är som en logisk slutsats av det. Och vad man även gör med liberalismen här är att man börjar... Judarna och sånt, de fick ju inte vistas i Sverige. De var inte kristna. Mm. Men man börjar riva ner de här reglerna. Och inte bara i Sverige, men i hela Europa. Och nu får de fritt spelrum, för de har hållits på mattan av europeerna innan. Nu får de fritt spelrum. Och de får nog en start, en bra start. För det är så att kyrkan ville inte att åker skulle finnas. De kristna skulle inte bedriva åker. Ja, då får någon bedriva åkret. Och i det här fallet var det den judiska befolkningen som bedrev åker och finanser. Så de var ju liksom tränade i det här systemet som senare tog över adeln och lyckas mycket väl och sen tar över bankerna och sen så skapar de tidningsimperium, radioimperium, filmimperium med de här pengarna till slut. Så att det är därför de har den här makten idag, skulle jag säga. Men jag vill bara säga sådär, han är principfast. Det finns ju vissa principer här. Att han talar om yttrandefriheten. Mm. Han talar om liksom att det ska vara rätt lika för alla. I det här fallet så med röstsedlarna. För det är inte särskilt jobbigt för dem att dela ut det i varje sal där man röstar. Och folk som är klassiska liberaler, de brukar hålla rätt hårt på principer. Och vissa viktiga principer som gör att folk faktiskt kan slåss. Till exempel, vi har pratat innan om debatter. Och sossarna vill inte ta debatten ju. Smart eller osmart kan man diskutera, men de gör inte det. Medan han kanske då skulle kunna ta den. För han tror att hans idéer är bättre. Och det tror inte jag. Men han är i alla fall beredd att utmana dem. Och det gör att samhället förbättras hela tiden. För att dåliga idéer fasas ut. Eller får en möjlighet att fasas ut. Det får man inte kanske alltid i vissa andra samhällen.
Nej. Absolut. Vad säger ni andra?
Alltså jag tänker så här att den klassiska liberalismen är egentligen en frågeställning, en samhällsmässig frågeställning. Att vi vill kunna debattera och komma fram till vad som är en bra slutsats. Och vi vill ha dessa principer för att säkerställa att debatten ska fungera överhuvudtaget. Det är en bra början. Men det är ingenting som säger att det är slutet heller. Så är man klassisk liberal, då ska man vara öppen för tanken att det kanske inte heller är det sista ordet. Det kan vara så att man har fel i att den klassiska liberalismen är det bästa att fortsätta med i samhället. Och det visar ju sig att i samhällen så tenderar de bort från klassisk liberalism. Olika håll. Ibland, egentligen i tredje rikets fall, så har det tenderat åt vårt håll. Men i de flesta andra fall så har det tenderat åt massor med andra håll. Och det är ju för att de förlorar ju den debatten. När det kommer till kritan sen så har inte de argument faktiskt som vinner mot de andra argumenten.
Mm. Jag kan ju känna att det finns ju många delar av klassisk liberalism som jag tycker är bra. Jag tycker definitivt att vi ska ha kvar en rättsstat för svenskarna som bor där. Och sådär. Jag tror inte att det är bra för samhället med renodlad diktatur, om man säger så. Jag tror att det stagnerar faktiskt. Så att det som Hansson också talade om, att man ska kunna debattera åsikter och att liksom det inte bara, man får inte göra det förrän staten har sagt till, och då måste man fogas efter vad staten säger. Jag tror inte att det är så sunt faktiskt. Kanske jag låter som liberal.
Nej, men alltså rättsstaten är ju en idé som står fri. Den behöver inte tillhöra klassisk liberalism överhuvudtaget.
Nej, den har ju funnits innan också.
Exakt.
De har tagit lite patent på det bara.
Jo, men precis. Och det är ju fel. Liksom, de som ideologi kan inte hävda patent på den idén överhuvudtaget.
Nej.
Alltså, egentligen. Många av dem, det enda de behöver tänka är så här va. Att grunden i deras tankesätt, det är på något sätt att en medborgare har rättigheter till en massor med olika saker. Och Exempelvis så skulle man inte som stat kunna säga att nu är det dags för dig att åka hem. Att då inskränker man på den människans rättigheter. Den skulle själv behöva gå med på att exempelvis återvända till sina hemländer. Och det innebär att en klassisk liberal kan ju aldrig genomföra en återvandring av människor. Inte i den skalan som skulle behövas. De skulle ju knappt ens kunna börja tänka på den. Och då är det ju en förlorande ideologi. För att faktum är att de andra, ja, socialdemokraterna, alltså nu liberal, globohomo, de så att säga, den gruppen har ju tagit makt över samhället nu och håller på att förstöra det totalt. Och är man klassisk liberal och skulle gärna vilja återvända lite till i alla fall hur det såg ut på 70-talet, då måste man ju börja förändra samhället. Och det funkar inte med den världsåskådning som man har där, utan då är man tvungen att utveckla den.
Mm. Ska säga att självklart ska det finnas lagar som skyddar folket, vårt folk, såklart. Och sen tror jag på ledarskapsprincipen. Så det kanske blir lite motsägelsefullt. Det kan låta motsägelsefullt kanske, men jag tycker ändå att folk ska kunna liksom debattera sina åsikter inom samhället.
Men alltså att saker och ting är motsägelsefullt. Det är ett annat sätt att säga bara att man behöver balansera två stycken idéer. Och det visar sig vara i princip regeln med allt här i livet. Att svaret är sällan att man ska bara gå all in på en enda grej. Utan att ja, man tar lite där och tar lite där. Och det är någon sorts gyllene mellanläge som man ofta är ute efter.
Mm. Nu får ni andra säga någonting, för vi måste snart avsluta. Så säg något smaskigt och bra.
Jag har inte så mycket smaskigt att säga. Jag sitter mest här och försöker lära mig något. Ni måste ju förstå att jag jobbar med bilar och gillar att träna, va?
Ja, ja.
Det här är lite filosofiskt för mig. Men jag lyssnar.
Men bilar är överkurs för mig, så att...
Ja, du ser.
Ja.
Du, jag har problem med en bil här. Kan jag bara komma till dig?
Ja, vi kan ta det nu. Det kan bli så här, Jerry Bildoktorn här. Kan vi...
ja.
Nej.
Ja, då ska vi diskutera bilar här i den enda valpodden.
Ja, inga jävla elbilar bara. Nej, skriv du till mig så ska vi kolla på det.
Om vi inte har något mer att säga så avslutar vi programmet för den här gången. Och så får tacka lyssnarna, och ni får gärna återvända imorgon klockan 19:00 igen.
Ja, tack. Hej.
Ha det bra.
Hej.
Här går klockorna bort. Här kommer allting en gång till. Vi stressar runt som små bönder som ger tionde till kungen fast vi inte räcker till. Ja, här går klockorna bakåt fast det är 2000-tal. Vårt frihetsbygge faller sönder, man är låst och man är tvungen, det finns inget eget val. Men om jag hade en pistol och ett hjärta av is, skulle de som dansar efter djävulens fiol få ropa på sin polis. Ja, om jag hade en pistol och var stadig på min hand, kunde jag hålla den mot pannan på mig själv eller någon annan, förota mitt land som är ett hopplöst land. Bortom horisonten, på andra sidan Ålands hav. Nu kan de inte komma åt vare sig mig eller mina barn med heta hot och kalla krav. Nu är jag bortom horisonten och jag kan inte fatta hur. All min längtan, all min gråt, aldrig fast med deras garn när jag flydde deras bud. Men om jag hade en pistol och ett hjärta av is, skulle de som dansar efter djävulens fiol få ropa på sin polis. Ja, om jag hade en pistol och var stadig på min hand, kunde jag hålla den mot pannan på mig själv eller någon annan. hopplöst land. Det finns ett land där jag är född. Det finns ett land jag kallar mitt. Nu kanske jag inte kan få dö där, för allt måste vänta när idioterna har sagt sitt. Det finns ett land där jag är född. Ibland så hälsar jag på. Jag har en teater i en kvarn där, i en egen liten glänta där himlen jämt är blå. Det finns ett land jag kallar mitt. Det finns en stad jag är född. Det finns en sorg och en smärta där, ett övergivet liv och en dröm som är förrörd. Det finns ett land jag kallar mitt. Nu finns det något som gör mig rädd. För tänk om det bor en laserman i mitt sinne, bedragen och beredd. Men om jag hade en pistol och ett hjärta av is, skulle de som dansar efter djävulens fiol ropa på sin polis. Ja, om jag hade en pistol och var stadig på min hand, kunde jag hålla den mot pannan på mig själv eller någon annan, för att hota mitt land som är ett hopplöst land. Ett hopplöst land där man måste vandra samma väg som alla andra. Och jag tänker ibland, om jag hade en pistol, om jag hade en pistol, om jag hade en pistol.